Ni lyssnar på Radio Tyrelse och jag heter Ann Sandin Lindgren. En person som jag känt väldigt länge och sett väldigt länge och lagt märke till väldigt länge. Det är en person som mina barn kände när de gick på Nybyda skola. Mina barn, de är i 30-årsåldern just nu. Så att den person som jag nu har i studion har jag också intervjuat flera gånger förut. Och jag är så glad nu att jag har dig här. Välkommen Ohoro Hallström.
Wow, vilken början, Ann. Tack så hemskt mycket.
Ja, därför att när jag lade märke till dig, det var ju att du var en väldigt duktig fritidsledare på Nybyda skola.
Ja, jag började på 91 började faktiskt här på Tyresö kommun som fritidsledare.
Ja, och alla elever på Nyboda visste vem du var.
Ja, då var jag den enda fritidsledaren, vi hade så här skolfritidsledare som det heter då.
Ja, precis.
Och samtidigt som vi jobbade på fritidsgården, alltså att hälften av tjänsten var på gården och hälften på skolan.
Just det. Och när jag sagt till mina barn att ja, nu ska jag inte göra horo. Ah, horo. Du är liksom en, för väldigt många så är du en person som de har haft någon relation till. Därför att du har sen fortsatt som, vadå? Vad är ditt yrke?
Jag är fortfarande fritidsledare.
Ja.
Och har fortsatt vara fritidsledare. Det som är så himla bra med fritidsledare är att på tal om dina barn, det kommer andra barn efter. Så att det är ju det som är så kul att man har nya individer att jobba med. Eller.
Och du har till och med så att nu träffar du på barnen till dem som en gång var elever. Eller hur? De har sin tur fått barn.
Vet du vad, det är det som är roligt. Då känner man inte, ibland man borde känna sig gammal, men man gör inte när barnen på klubben säger, men oro, du har haft min mamma, min pappa. Som
ja, i skolan. Det värsta är när de säger jag har haft min mormor.
Ja, man vet aldrig, kanske
man vet inte. Ja, då får man verkligen tänka. Och det som är kul tycker jag, jag vet att du blev intervjuad av min far för 11 år sedan och berättade om ditt liv.
Ja, Åke.
Ja. För han var också lärare på Nybyda skola. Han var SO-lärare. Men han älskade att vara ute bland eleverna i korridorerna. Mm. Han var en av dem där som såg till att det var ordning i matkön. Han var en av dem som...
Jo, men Åke minns jag jätteväl. Så ja.
Precis. Och han gjorde en lång intervju med dig om ditt liv. Men i och med att det var 11 år sedan så tänkte jag att vi skulle ta det igen. För jag har intervjuat dig, tror jag, 4 gånger. Men då i samband med att du har varit festivalgeneral.
Ja, vi har haft en Tyresöfestival sedan 2008 tror jag.
Ja.
Startades den uppe på Nyboda skola då.
För från början var ju det föreningarnas dag.
Ja, från början var det föreningarnas dag. Sen var det så att men ska vi inte blanda in föreningarna i det här?
Mm.
Så för föreningarna hade någonting i Alby, tror jag, minns jag.
Just det, dem också.
Första gången var väl i centrum och sen flyttade till Alby och sen var det Nyboda skola.
Så det har ju varit en fantastisk grej. Och på sista gången var ju faktiskt för 2 år sedan. För att förra åren kunde vi inte ha det, i år kunde vi inte ha det. Och för 2 år sedan, innan covid, var det en jättefestival.
Precis.
Som du arrangerade?
Ja, inte bara jag.
Men du höll i det.
Jag och mina andra kollegor.
Men det var dig man fick prata med.
Ja, det stämmer.
Beroende på var man skulle stå någonstans.
Jag hade kontakt med föreningen. Det är det som är så himla bra att man träffar mycket människor. Sen har jag andra kollegor som har sköter det administrativa. Det får de gärna göra.
Ja.
Nej, men om man ska gå tillbaka lite grann. Bara om vi ska ta Tyresöfestivalen lite snabbt innan vi går in.
Ja. Ja, the story of your life.
Men då var det egentligen att vi började på Nyboda. Tanken var att vi skulle prata med Irene där. Jag fick ett uppdrag från Inger. Ska vi inte anordna?
Vem är Irene och Inger?
Inger är var min chef då, men hon avancerat uppåt som förvaltningschef. På
Inger Lundin.
Inger Lundin.
Hon var också fritidsledare från början.
Hon har varit fritidsledare från början.
På Nyboda.
På Nyboda och runt omkring i Tyresö överhuvudtaget. Alla gårdar.
Också en mycket känd person för många.
Mm. Men då tyckte hon att, men ska vi inte göra någonting på Nyboda-området? Nuremberg heter det.
Ja.
Området. Och då hade vi en karnevalsdag där vi samlade upp alla barn.
Just det.
På förskolorna så gick en karneval. Och på fredagen. Och på lördagen slog vi till med en liten festival.
Mm.
Men det här växte. Och Irene Hededal var
chef för kultur och fritid,
chef för kultur,
va?
Nej, hon var chef för kulturskolan.
Var det då? Så det var? Just ja, det. Ja.
Kulturskolan. Och sen var hon också förvaltningsförare för utvecklingsförvaltning som heter
ja,
då.
Precis.
Men hon är inte kvar i kommunen längre innan. Hon har avancerat ett annan kommun.
Och det var väl också fantastiskt, för att vi har ju haft musikklasser på Nybyla skola.
Ja.
Och vi har haft också, och nu finns ju hela den här kulturskolan också där. Och det har ju varit, alltså när barn sjunger i en kyrka eller på en scen, då står det väldigt mycket människor där och lyssnar. För då kommer deras mamma och pappa och syskon och mormor och farmor. Så att för varje unga kommer det 10 stycken. Det blir väldigt mycket folk som kommer. Så det är roligt också att de här ungarna får möjlighet att visa upp vad de kan.
Det är jättekul. Det är därför vi kommer in till Tyrelsefestivalen där man får visa, i alla fall fritidsgårdarnas väg, där har vi ungdomar också.
Ja.
De får visa vad de har för skills, om man ska säga. Utvecklingsmöjligheter på dem.
Ja, precis. Färdigheter.
Färdigheter
heter det. Tråkiga ordet på svenska. Ja. Skills låter mycket bättre på engelska. Allting låter ballare på engelska.
Nej, men det är en av grejerna med festivalen. Och sen får man ju träffa massa andra människor där omkring på festivalen.
Precis.
Det
blir en folkfest.
Ja.
Och nu har det också varit massa föreningar som visar upp sig. Alla föreningar vill vara med. Och vi har också varit med i Tyresö närradioförening. Och det som är roligt tycker jag, då träffar man ju på alla de här engagerade människorna. För de står ju varenda bås.
Alla de ideella aktörer som gör,
just det.
Gör så mycket för Tyresö. Ja.
Och nu blev det ingen Tyresöfestival i år heller.
Nej.
Vet man om det kan bli någonting till hösten?
Till hösten kommer det... Nej, jag vågar inte säga någonting än. Men jag tror inte det kommer bli någonting till hösten. Det är lite tajt med tid.
Ja, men faktiskt. Nästa år hoppas vi att det
nästa
blir.
År ska vi säkert slå på stort, ska vi få se Ann här.
Då banne mig kommer vi krama varenda människa hela centrum och få vinterkräksjukan och allt möjligt, eller hur?
Jag undrar om vi får plats på stadsparken där.
Men nu ska vi gå tillbaka till dig, Uhuru. För du har ju ett kombonamn, Uhuru.
Ja.
Och Hallström.
Yes.
Nu måste du tala om hur du kan heta Uhuru i förnamn och Hallström i efternamn.
Mm, det är spännande. Uhuru betyder faktiskt frihet på swahili.
Gör det?
Ja. Från Kenya.
Just det.
Ursprung, eller född.
Där är du född.
Där är född i Kenya. Kisii, närmare sand, en by nere sydväst om Kisii.
Var ligger Kenya för de som inte kan hela Afrikakartan?
Kenya ligger Östafrika.
Precis.
Victoriasjön är närmast.
Just
där
det.
Kan man se Kisii därifrån. De områdena är jag ifrån.
Och det är ett väldigt vackert land, eller hur?
I Nairobi, eller Kenya, jättevackert.
Ja, och väldigt mycket turism. Mm. Åker dit och tittar på djur, om jag förstår rätt.
De har många safarisar.
Ja, det är det,
som det heter. Om man har möjlighet och tid och pengar, så tycker jag att man ska... Det finns många andra länder också som har de här fantastiska, härliga safarisar. Men Kenya... Jättefint, och många nationalparker där man
just
kan
det.
Vandra emellan. Mm. Man har ju Amboseli National Park, man har Masai Mara. Det är ju jättefina parker.
Ja. Men du föddes där i en liten by?
Ja, det heter, byn heter Bogiakomo.
Okej.
Okay. Det är väl en och en halv timme från själva staden, eller kärnstaden Kisii.
Men var du i en fattig familj, eller var du, hade ni bra?
Ja, min familj... Det jag ska berätta också nu är att fortfarande än idag har vi många av de här byr, och de har självhushåll.
Alltså självhushåll?
Med självhushåll innebär att det man planterar på sin lilla jordplätt, det lever man av.
Okay.
Som man gjorde förr i tiden, att man inte hade råd att sälja det man bara det lilla man hade. Och även än idag så finns det ingen möjlighet för eldragningen att kommit dit än. Den nya generationen av ungdomar, eller de som bor i byn, de har ju fått de här iPhones och så vidare. Så
hur laddar man dem utan el då?
Jo, men jag skulle komma till vissa i byn har inte haft en råd att kunna dra el.
Nej.
Så att vissa har lyckats att dra el, och då får de gå och låna av varandra. Kan du ladda min mobil en stund och så vidare. Men det håller på att utvecklas, absolut.
Men vilken sorts familj föddes du? Har du många syskon och så?
Ja, vi har 12 syskon, 13 med mig.
Ja, vilken ordning kom du?
Jag kom mitt emellan.
Mitt emellan?
Ja, 4 systrar har jag, och vi är 8 bröder då.
Mm.
Men vi... 3 av mina bröder har gått bort. Oj, på grund av ålder och lite annat. Så att, men jag är mitt emellan. Den äldsta är 70 år just nu, tror jag. Min mamma blev 90 år fyllda.
Oj, ja.
Så att det är ganska lång livslängd för att bo i Afrika överhuvudtaget.
Vad sysslar dina föräldrar med?
Men de var jordbrukare.
De var jordbrukare. Ja, de var jordbrukare. Och ni barn fick också hjälpa till?
Vi barn fick jobba till. Och det lilla de fick från jordbruket och sålde fick de pengar för att kunna ge barn skolan. Och så vidare. Men alla fick inte möjlighet att gå i skola.
Nej. Men du bodde där dina första 9 år?
Jag bodde där, nej, inte mina första 9 år. Jag föddes 65.
Ja.
Ja. 1973, om vi ska försöka komma. Då flyttade min syster, halvsyster, till Kisi Town.
En stad alltså?
En stad från byn då. Och då fick hon jobb på sin familj, en barnfamilj. Och min halvsyster hade i sin tur hade hon en liten dotter. Och hon behövde en som kunde ta hand om det här barnet. Men samtidigt för det här barnet skulle vara behövde någon annan en till. Mm. Så att min syster anställde en annan Aja, eller vad man ska säga, som tillsammans
barnskötare
tillsammans med mig, eller anställde.
Hon tog med dig för som extra barnpassare.
Ja, fast jag fanns en annan. Jag var så liten då.
Ja, du var ju bara 7-8 år.
Ja, precis, men det fanns en annan. Så vi bodde in där min syster hade en sån här, hon bodde i ett litet hus hos de här familjerna som hade anställt henne.
Och vad var hon anställd som?
Hon var anställd som Aja till den här. De här familjen hade en son som var 2 år.
Okej.
Okay. Ja, så de behövde en som kunde se efter deras son.
Så att barnflicka eller barn, vad kallar man det för?
En barnflicka. Ja,
som heter Aja då?
Som heter Aja.
Kallar man det för
egentligen
då?
Tjänsteflicka kan man säga. Ja. Hon var tjänsteflicka, hon kunde stryka kläder och vara med.
Mm. Hon jobbade i deras hem?
Hon jobbade i deras hem.
Men var det, fick man bra betalt eller var det bara?
Men hon fick ju hon fick bo gratis i deras lilla compound i ett hus där. Och, alltså 2 rum och ett kök ungefär.
Så hon fick det lite bättre. Det här var lite bättre för er än i byn då? Där ni kanske maten inte räckte alla gånger?
Absolut.
Här fick ni alltid mat.
Ja. Och då, det roliga var att mina, som jag kommer komma fram till, att jag bara för jag heter Hallström skulle komma till.
Det var det som var frågan. Det här är så intressant så här går vi.
Varför jag heter Hallström, det är ju, som jag har förstått, så att jag är adapterad.
Därför den familjen där hette Hallström.
Den familjen där hette Hallström. Min far och mor, adoptivföräldrar nu, de var biståndsjobbare från via Sida.
Aha!
Och pappa, som jag kallar honom, Göran heter han i dagens läge. Han jobbade med jordbruksekonomi. Eller han hjälpte dem hur man skulle kunna göra jordbruket bättre.
Okej.
Okay. Så hjälpte han med ekonomin, hur man har rätt maskiner till rätt jordbruk.
Okej, okej.
Och att det här med att jorden ska ligga i träda något år, det vet man inte där nere. Vad då ligga i träda? Här använder vi vår jord. Vi använder samma gröda.
Och fattar inte varför det inte växer efter 7-8 år.
Ungefär, så att han hjälpte dem med de bitarna.
Just det.
Men för att komma till hur jag kom in i familjen, familjen Hallström. Det var ju att de adoptivföräldrarna såg att Ann heter min halvsyster. De frågar, Ann, men Horo, han är ju 7 år nu. Men går inte han i skola? Eller vad gör han på dagarna? Nej, han går inte i skola. Men skulle inte han vilja gå i skola? Jo, så frågar de min pappa, min biologiska pappa, om jag skulle, varför inte jag går i skola? Nej, men sa min bror, vi har inte råd, vi har inga pengar.
Det kostade.
Det kostade för att man ska köpa skoluniformer där nere.
Och även skolavgifter var det, va?
Nej,
var det friskola?
Jo, då var det skolavgifter. Men just nu det. Är det friskola från upp till årskurs 4 eller 5 tror jag där nere. Men sen får man börja betala om man ska gå i högre skola.
Precis.
Men tänk om vi skulle kunna betala skolavgiften för Hor så att han kan börja skola. Ja, jättegärna. Det sa min pappa i skolan, såklart.
Ja.
Men det var inte så himla lätt och för att redan då fanns någon slags korruption och sånt. Då var för att jag skulle börja en skola, då var jag tvungen mina föräldrar att bli tillfälliga att gå till skolan och fråga rektorn, kan vi ha en sån? Ja. Så, nej, men vi är fullt. Så, men om vi kommer en baskakorg med frukt och sånt, men då gick det. Då, ja. Plats. För det var ingen så att man hade koll på att barnen måste gå i skola som skolplikt som det är här, nej, i Sverige. Det fanns inte, finns inte där nere.
Och sen var det väl också så i din familj att man behövde barnen också som hjälpte till i jordbruket, passa annat, alltså, lagade mat. Alltså, i många, och så hade vi ju förut i Sverige också, att barn var ju tvungna, sommarlov och sånt, för att hjälpa till. Det är ju en orsak att vi har så långt sommarlov, för att man skulle hjälpa till med skörden och grejer.
Ja, och redan då var ju de här små barnen, mindre barn, de fick passa de ännu
just
mindre
det,
barnen.
Precis, för att föräldrarna jobbade. Mm. Så har det även varit i Sverige.
Ja. Ja, ja. Så att, men för att fortsätta historien var ju liksom att då började jag gå i skola i alla fall. Så nästa steg var att börja mina tillfällen fråga, men om ska hon sköta skolan, ska vi inte fråga honom om man vill bo i vårat hus här?
Aha.
I huset, att han kan gå på morgonen och äta frukost och kunna gå iväg till skolan. Han sa, nej, men det är inga problem, bara Oro tycker det är okej, så är det absolut. Så flyttade jag in till mina adoptivföräldrars hus, då var jag väl 8 år.
Och så fick du då en lillebror i form
av... Jag fick en lillebror i form av Patrik, hette han.
Ja, ja. Ja. Men hur kommer du ihåg den här tiden? Hur minns du själv liksom att inte bo hos din biologiska mamma och pappa, hamna med din halvsyster och sen komma dit? Hur kommer du ihåg den här tiden?
Jag har fått det återberättat av mig och från mina adoptivföräldrar. Det är mer än att jag ville bo hos mina adoptivföräldrar. Jag vill inte flytta tillbaka hem.
Du ville inte
by,
det?
Till min by.
Du ville inte det?
Nej, jag hade redan fått den här connection.
Ja.
Så kände jag att wow, det var ju mysigt att ligga i en egen säng och de bitarna.
Ja, för de hade det så pass mycket bättre än vad ni hade.
Ja.
Och du fick helt annan mat också?
Jag fick helt annan mat, jag fick frukost, alltså näringsriktig frukost och så vidare. Så att, för att kunna sköta skoldagarna där.
Mm.
Men sen var det ju så här att mina adoptivföräldrar, de ville att jag skulle gå och träffa mina biologiska föräldrar. För det var ju, då började vi diskutera adoption här i de här veverna 74.
För de skulle åka tillbaka till Sverige
sen? De tankarna var ju att de hade 3-årskontrakt eller 4-årskontrakt där nere med
och de hade fattat tycke för dig?
Vi hade fattat tycke för varandra.
För varandra?
Ja, för varandra.
Det är ju fantastiskt.
Ja. För varandra. Det var ju ungefär att de mer eller mindre tvingade mig att åka ner till byn och hälsa på familjen. Så, men då sa jag så här till pappa, okej, jag kan hälsa på, men ni måste lova komma och hämta mig sen.
Ja. Ja. För du kände mer, du hade mer, vad ska man säga, anknytning heter fint ord nu för tiden, till de här nya föräldrarna.
Ja, men jag hade ändå min mamma som är jättefin och så vidare. Hon fanns alltid med där, pappa också naturligtvis. Mm. Men just då, vid den åldern, så var jag ungefär, ja, men jag kommer... Så då såg mina biologiska föräldrar också att wow, det här kommer nog gå bra för Ohoro. Så det var min pappa, biologiska pappa, som pushade på att jag skulle vara med i den här Berit och Göran, som är mina adoptivföräldrar här.
Mm. Men du kallar dem för mamma och pappa, Berit och Göran nu?
Ja, det är blandat emellanåt. Ja, ja. Men jag kallar dem för mamma och pappa faktiskt. Ja.
Så du som... Då var det 8 eller 9 år när du kom till Sverige?
Jag var 10 år när jag kom till Sverige.
10 år, ja. Men kunde du svenska då?
Ja, så här är det. Mina adoptivföräldrar, de planerade för mig. Det är ju det här som är så himla bra för min del. Om man ska jämföra med andra adoptivbarn som
rycks upp i sin miljö.
Rycks upp eller blir adopterade eller från annan miljö där föräldrarna inte varit och besökt eller varit kontakt med. De hade en plan i alla fall för mig. Nu efteråt har jag känt liksom att skola först, kenyanska skolan, och så hade de, för att jag skulle försöka bibehålla min biologiska språk, eller kisi som det heter, vi pratar kisi och swahili.
Mm.
Det är massa stamspråk i Kenya. Det är nästan 270 stamspråk, olika stammar där nere. Och då pratar man om att om vi ska flytta till Nairobi från Kisi. Det är 4 timmars bilfärd från Nairobi till Kisi.
Då är det en helt annat språk?
Nej, det är samma språk.
Det är samma språk.
Det är samma språk. Ja. Det är Kisi och Swahili. Ja. Nationalspråket är engelska och Swahili. Då.
Mm.
Och då pratar man om att men om vi ska flytta till Nairobi, då måste vi ha med oss någon som kan prata ditt språk eller modersmål. Mm. Så att de hade husservant och en husservant som följde med till Nairobi som kunde prata.
Husservant, alltså eller, en tjänare.
En tjänare, precis. Mm, mm, mm. Som följde med för att
att du skulle hålla igång ditt språk.
Att du skulle hålla igång mitt språk. Ja. Men jag vill inte prata mitt språk.
Nej. Nej. Men skolan, vad pratade man engelska där?
Det var engelska och swahili. Man läste.
Och sen så pratade du svenska med dina adoptivföräldrar?
Eller? Jag var på gång att prata svenska. Det var ju...
Herregud, hur många språk du kan då?
Jag kommer dit. Om vi har hela dagen
på oss. Ja, vi har hela dagen på oss. Självklart. Det är jätteintressant. Ja.
Nej, men då pratade vi redan då när de tänkte flytta till Nairobi. Det här var 75 tror jag. De ville flytta från Kisii till fick en annan stationering i Nairobi. Det är bara 4 timmar. Och då pratade man om att jag skulle börja, då började amerikanska internationella skolan där nere i Nairobi.
Mm.
Jag tror jag läste ett år. Och sen 76 började de planera på att vi ska åka hem till Sverige. Mm. Under tiden pågick adoptivförhandlingar för mig.
Mm.
Det var inte bara att ja, men vi skrev på papper, det är klart.
Nej.
Först skulle byhövdingen godkänna att jag fick flytta från byn när mina föräldrar var okej. Okay. Mm. Sen skulle tingsrätten i Kisii Town godkänna de här handlingarna. Och sen var det hovrätten och så var det högsta domstolen.
För det är ganska mycket byråkrati och korruption.
Ja, det är ju det. Mm. Men mina adoptivföräldrar, de är väldigt, väldigt sociala människor av sig.
Ja, de lyckades.
Ja, peppar, peppar, på grund av att vara social.
Ja.
Men min pappa spelade golf och av någon anledning så träffade han en som jobbade i tingsrätten och spelade golf. Och frågade, vi har ett litet bekymmer, jag vet inte om du kan hjälpa mig med det här. Ja, vi är på väg att adoptera en son till oss, men... pappersförhandlingen går lite trögt.
Ja.
Kan du kolla in det och se vad som har hänt eller något sånt där?
Ja.
och på den vägen gick det. Och sen i hovrätten var ju också diskussioner om hur ska vi gå vidare för man måste skriva. Och då hade min pappa jobbat på, han var med Roundtable, en sån här förening. Där fanns en indie som jobbade på hovrätts, som nämndeman. Och då började de diskutera mig där. Och då fick vi också den vägen.
Mm.
Och till slut 76 när mina föräldrar började bli klar med papper.
Ja.
Men ett bekymmer återstod. Sverige måste, jag måste ha personnummer.
Ja, just det.
Här i Sverige. Inte bara komma in. Och det drog på tiden faktiskt för att kunna få personnummer. Så de skulle flytta 77 till Sverige. Deras kontrakt gick ut då. Men hösten där 76 då fick vi papperna i alla fall, att det var klart att jag fick personnummer och så flög vi hem.
Då flög jag. Men hur var den här perioden för dig när du liksom var det lätt för dig att byta så mycket språk, byta så mycket kulturer? Alltså, kommer du ihåg den här perioden?
Ja, men när det gäller språk var det ju att i Nairobi, då gick jag internationella skolan ett år.
Men ett år, det är inte långt att lära sig språk.
Nej, men det var ju engelska. Vi
du, kunde, du kunde
jag,
det
jag kunde engelska. Jag gick i tvåan eller trean då i Nairobi. Ja. Då. Och när mina föräldrar märkte att vi ska flytta till Sverige och då kanske behöver gå i svensk skola. Mm. Det fanns en svensk skola i Nairobi också då.
Aha. Då fick du gå där?
Då pratade mina adoptivföräldrar om jag kunde gå där och det skulle ta lång tid att lära mig svenska. Och så vidare. Men då hade lärarna där sagt att han kommer klara sig ganska snabbt på 3-4 månader kommer han lära sig svenska.
Och det blev så?
Ja, det blev så. Alltså det här svenska, men skrivsvenskan var ju inte så här.
Nej.
Det var lite svårare. Det på och i, vi har jättesvårt med dem. och i Sverige har ju flera... Ett ord har flera innebörd.
Ja, exakt.
Ja, så att, men själva pratet och så vidare för att man kunde klara sig kommunicera så var det inga problem.
Men när du kom hit då? För att det är två helt skilda världar. Hur var det att komma till Sverige?
Vi kom hit på sommaren.
Ja.
Och då flyttade vi till Öttum, eller vid Kvänum heter det.
Var
i Skara, det ligger nere i Västergötland.
Okay. De kom därifrån, dina föräldrar?
Ja, det är min mammas föräldrahem.
Ja.
Och då flyttade vi dit och fick min mamma hade en bror som hade två barn i samma ålder som mig.
Aha, vad bra.
Så att vi hittade connection, jag är min kusin då.
Mm.
Götum och en gård, en stor gård, med traktor, höns och allt möjligt.
Så du kände det ganska okej?
Okay.
Det var helt okej?
Okay. Nej, det var helt okej. Okay. Jag tror inte jag hade tankar. Klart jag hade tankar fortfarande hemma i Kenya och så vidare. Men då kände jag mig helt okej.
Okay. Och du var ju trygg med dina föräldrar?
Jag var trygg med mina föräldrar.
Och din bror?
Och språket fanns ju redan där.
Så just det.
Och så fick jag den här kusinen som följde med. Vi följde med överallt nästan.
Ja. Och sen började svensk skola.
Så började svensk skola i Axvall. Vi fick ett hus i Axvall.
Mina det är också ett litet ställe, va?
Det är ett litet ställe. Axvall, Hed, Skara Sommarland ligger i närheten där. Ja. Och så alla som har varit där så har anknytt till det. Axvall travbana ligger i Axvall.
Ja. Men hur kändes det då att börja då som... Liksom, du kom från en annan kultur, men du hade blivit så pass försvenskad. Hur var det att börja skolan? Var det lätt?
Det var inte lätt. För jag gick om årskurs 4, tror jag. Jag började i 4:an. Sen är ju de här lus och läsa. Alltså, jag kunde inte alla kombinationer och läsa och så vidare. Så att jag gick om en klass i mellanstadiet och sen var det löpt på.
Blev du accepterad när du kom?
Ja. Det som var, jag tror jag hade en biff med en enda person.
En biff betyder alltså, på modern språk lite bråk
lite bråk.
Gruff.
Du kan
ha. Biff heter det på engelska.
Ja,
du är så ungdomlig oro.
Vi hade, som det finns i alla, förlåt, jag vet inte om i alla klasser, men det finns alltid någon som ska...
Retas
eller göra något
sätta på någon.
Sen var ju en person där som inte tyckte, på tal om hudfärg och så vidare, så att han redan där fick jag första gången jag hörde ordet neger, nämligen kom hem och frågade, men vad betyder ordet neger? Ja, men det, då förklarade mina föräldrar att det lite grann egentligen nedkränkande. Men sen är det ju olika, så pratar med... Förlåt att jag går fram och tillbaka.
Ja, men det gör ingenting. Det här är jätteintressant. Fortsätt.
Sen är det olika om man ska prata neger och så vidare. Så jag hade en kär farmor och farfar också som gick bort också för länge sedan. Men min farmor från Spanien, de bodde många år i Spanien. Då pratade man att neger, eller det kommer igen från Negro Spiritual.
Ja, just alltså, precis.
Så det är inget fult i sig.
Nej,
men,
det betyder väl bara svart egentligen?
Ja exakt.
På spanska.
Ja, exakt. Och då ska man acceptera, men samtidigt, det beror på hur man lägger ordet.
Hur man säger det.
Och var man säger det. Man ska egentligen inte använda N-word, som vi ska kalla det, säger det. Det var den enda gången jag har egentligen bråkat. Och sen fick jag överheta någon gång, men okej, Oro, du kan, om mina kompisar sa, Oro, du kan reta tillbaka, du kan säga att han är vitlök.
Smart.
Och jag visste inte vad det betyder heller redan
då. Men det lät fult, va?
Det lät fult för mig, så jag gav igen. Så av det, jag tror, kom i slagsmål med honom en enda gång i årskurs 4. Sen har jag aldrig upplevt det här. Från någon annan faktiskt.
Nej, för då gick du egentligen i skolan. Du var den enda som hade mörk hudfärg.
Jag var den enda som hade mörk hudfärg.
Men redan på den tiden hade man ju börjat adoptera barn från Asien, från Korea var det ganska tidigt.
Men jag tror jag hade Egypten och Etiopien också faktiskt. Men Asien och Korea var många.
Ja, det var inga andra adopterade barn?
Jo,
din skola?
Nej, det var ingen annan adopterad barn.
Nej. För det var väl ungefär det man såg. För det fanns inte så många människor med utländsk bakgrund som hade flyttat till Sverige, va?
Nej, det här var 1977. Vi var hemma i Sverige. Så att
det var lite italienare, lite greker, lite sånt där som fanns. Men där nere i Skara kanske det inte fanns.
Nej, jag tror det var på... Jag tror 80-talet först, det började komma flyktingar ner från Somalia. Ganska många somalier.
Var det?
Ja, från Somalia. Som.
Men du växte upp då som en vanlig svensk kille med en lillebror. Och du tänkte inte på att jag kommer från Kenya, eller var det en del av din identitet? För att i och med att du heter Oro, för många byter ju namn och heter Svante eller något annat när man får ett svenskt namn. Du har inte tänkt att jag vill inte heta Oro, du heter Frihet, var det så?
Frihet. Men jag bytte namn. Jag bytte inte namn, bytte bokstav. Vad kul att du nämnde det. Jag bytte bokstav. Ohoro stavas på swahili eller på mitt modersmål. U-H-U-R-U. Det blir Uhuru. Och jag fick heta Uhuru! Uhuru!
Det låter som, vad sysslar du med?
Ja, men då sa jag att pappa, kan inte vi ta ett O i början så blir Ohoro istället? Mm. Ja, så var det ett O i början så var det Ohoro där.
Men du
ja.
Har ingen Svensson där mellannamn?
Nej, Antonio är mellannamnet okay. efter min pappa. Mm. Namnen. Min biologiska pappa heter Antonio.
Men du har i princip känt dig svensk hela tiden?
Ja, en liten historia. Så här, min bror, adoptivbror, han hade en kompis som lekte med så här. Så, bara för att nyansera det här. Då lekte vi. Min bror är fem och ett halvt år yngre än mig. Mm. Äldre, yngre än mig. Så hans kompis sa, men Patrik, har du tänkt på en sak? Din bror, han har mörk, han är svart.
Mm.
Nej, sa Patrik. Alltså bara att tala om att han har levt med att han inte märkt mig som mörk nej. Eller svart.
Nej, funkar faktiskt barn.
Mm. Nej. Men så tittade han, ja, lite mörk. Men det var inte någonting han hade tänkt på, att jag var svart och bodde i familjen och allt möjligt. Så att,
Och det tycker jag är häftigt, för att så har det även varit när man, mina barn har ju gått på Bergfotens skola. Och så ibland har de kommit hem och sagt, ja, vi har fått en ny flicka i klassen. Så var det någon flicka som hette Charita, eller jag kommer inte ihåg, någon sån här fint namn som inte var, ja, var kommer hon ifrån? Ja, hon kommer från Bolmaberg, jaha, så här. Och så kommer man till skolan, så upptäcker man att hon är helt kolsvart. Då blir man ju så här som förälder, var kommer hon ifrån? Ja, men jag sa ju det, hon kom från Bollmoraberg. Ja. Alltså det fanns inte ens, den informationen säger inte ungar, för det är bara Charita eller vad det heter. Men var kommer ens mamma ifrån? Ja, men hon bor också på Bollmoraberg. Mm. Så att barn är ju på något sätt, liksom, man tänker inte så.
Nej, det är det som är så fascinerande också med barn. Och sen, visst, nu i äldre år brukar fråga, var kommer du ifrån? Fråga mig, men egentligen jag född i Kenya, men jag känner mig som svensk och bott i Sverige alla mina år, 40 år har jag bott i Sverige. Men är du mer, känner du mer kenyan eller? Nej, men jag känner mig svensk, alltså jag har bott i Sverige alla mina år. Och
Men blir du kränkt? För nu pratar man med liksom just den frågan, för att den frågan ställer man ju. Om någon pratar gotländska så säger man, kommer du från Gotland? Alltså man har ju sån här vilja veta. Är någon, så ser man så här lite samisk, kommer du från alltså man ställer ju frågor.
Ja,
inte för att man vill liksom vara dum.
Man är nyfiken.
Man är nyfiken och liksom om någon kommer, kommer din mamma från Göteborg och din pappa kommer från Norge? Är det därför det heter? Så att man är ju intresserad av folk.
Ja.
Men nu, den frågan är svår idag, för att nu säger man ju att man blir kränkt om man frågar, var kommer du ifrån?
Mm, precis, det betyder som inget spelar om man kommer ifrån, säger han, jag bor i Sverige. Men,
Nej,
jag blir inte kränkt, absolut inte. Man berättar gärna om sitt ursprung, det gör man ju.
Ja.
Och beroende på naturligtvis hur man har upplevt sitt ursprung.
Ja.
Det kan vara ju svårt, man kan ha kommit från svåra sociala förhållanden som man inte ens vill prata om.
Precis.
Men för att sprida kulturen vidare så berättar man gärna att man, ja, men jag kommer från Kenya och jag är adopterad och så vidare. Så att det där av mitt efternamn. Eller,
För det har du varit väldigt bra med, tycker jag, varje gång jag frågat dig så säger du det. För det är sånt man undrar, varför har ett sånt förnamn och sånt efternamn. Men har du fortsatt kontakt med dina biologiska släktingar? Har du återvänt flera gånger till Kenya och hälsat på dem?
Ja, vi tappade ju kontakten. Jag flyttade till Sverige 77. Mm. Då tappade vi kontakten i 10 års tid.
Mm. Du var så pass liten också.
Jag var pass liten. Vi skrev brevledes, men där nere har de ju svårt med postgång och så vidare.
Mm.
Så vi tappade bort posten. Men 1988, det var senare i alla fall, så när Facebook kom till. Då fick jag kontakt med min bror, yngsta bror. Han skrev via Facebook, fick tag i mig via Facebook att oj, så fick vi kontakt med den där. Men innan dess, Anne, ska jag säga, när vi flyttade till Sverige 77, vi bodde där 83, så flyttade vi ner till Zambia.
Ni flyttade till Zambia?
Ja, han fick jobb i Zambia.
Jaha, som för Sida igen?
För Sida igen, eller heter Sida Danida då, dansk motsvarighet till Sida.
Mm.
Då fick han jobb i Zambia och vi flyttade, då skulle jag börja gymnasiet då.
Mm.
Gick jag 2 år i Zambia, bodde jag 2 år i Zambia, men jag gick natur, märkte att Då skulle man, läste man via Liber Hermos, man fick med böcker.
Jaha, och så fick man skicka, sånt som alla sysslar med just nu fast de sitter på nätet.
Ja, exakt. Men vi hade ju lärare, vi hade årskurs 1 till gymnasiet där, med olika lärare som hade olika som man lärare.
Du pluggade vidare då?
Jag pluggade vidare där nere, men man missade ju laborationer och sånt, man hade naturämnen och så vidare. Men,
vad ville du bli?
Jag ville bli idrottslärare. Var min
dröm.
Mål, min dröm.
Vilka idrotter höll du på med då?
Under mina unga år var det friidrott.
Vad då för friidrott?
Var jätteduktig i friidrott. 400 meter, 100 meter och längd bland annat.
Faktiskt. Kul.
Så jag var riktigt duktig där. Men med andra saker som kom emellan så var det ingen mer satsning. Jag fick problem med ryggen och fick operera för diskbråck bland annat.
Oj,
så det satte lite grus i
maskineriet.
Men från Zambia, då flyttade vi, eftersom inte jag kunde tillgodose mig alla de här labbämnen, så jag kom efter lite i skolan. Så hade ju faktiskt Sida eller Danida möjlighet för att betala för mig att gå på internat i Sverige.
Aha.
Så jag gick på Sigtuna Manniska läroverk.
Åh, det var fint.
Ja, det var fint. Vet du vilka som har gått där?
Ja, många. Är det inte kungen eller något?
Kungen Olof Palme.
Ja, exakt.
De har gått där.
Så då fick du bra kontakter.
Men då gick jag där tre år. Ja. 86 till 88.
Hur var det? Var det en snäll skola? Det har man ju hört att det är lite penalism ibland på såna här skolor.
Ja, det beror helt och hållet. Det förekom penalism, absolut. Ja. Men det beror helt och hållet vilket hem man hamnar på.
Okay.
Det med invigningar av nya elever som kommer dit, av de äldre och så vidare. Och sen för att gå på internat måste man väldigt tycka om internatlivet.
Ja.
För det är ju liksom det här att man ska vara inne en viss tid, sitta och göra läxor, man måste vara disciplinerad.
Var det okej? Jag känner
mig okej, jätteokej med det. Jag fick ju bra kontakt med mina klasskamrater där och så vidare. Så att,
vet du, nu tänkte jag spida på lite grann, för att jag tänkte så här, vi måste göra fler program med dig om liksom olika ämnen, men nu måste vi bara ta, hur hamnade du i Tyresö? Ja. Eller hur blev du fritidsledare och hur kommer det sig att du inte bor nere i Skara?
Ja 1990, vi spira snabbt här. 1989, då började jag jobba som sjukvårdsbiträde i Skara sjukhem.
Det är ett bra sån här extra jobb.
Ja, hur gammal var jag då? Jag var 24 kanske då. Men i alla fall så fick jag problem med min rygg. Då sa, men vad ska du göra istället horunden om? Alltså, då fick jag börja tänka, men fritidsledare vore kul. Då började jag som fritidsledare på bara folkhögskola. Och där gick jag 2 år.
Du utbildade också på det alltså?
Ja,
tvåårig utbildning.
Tvåårig folkhögskoleutbildning.
Men vad roligt.
Ja. Ja, 80 högskolepoäng motsvarade det.
Oj, just det.
Så att, men då,
och det är en väldigt kul utbildning.
Ja, det var jätteroligt. Det var friskvård, handikapp, profil i det här. Så att man fick jobba lite med funktionsnedsättare och allt, hela de bitarna lite. Under tiden har jag ju träffat naturligtvis min käraste fru som jag gick med, Marika heter hon. Hon jobbade här i Danderyds sjukhus.
Aha.
Under tiden jag gick i skola i Vara.
Okay.
Efter skolgången när jag tog studenten, eller när jag tog examen, heter det, 91, då började jag söka jobb här uppe. Stod för att min fru bodde här uppe.
Ni hade gift er redan alltså?
Min flickvän kanske man säger. Men då fick jag jag hade sån tur att det fanns då i samband med det fanns massa annonser om fritidsledare här i Tyresö.
Ja.
Nämligen.
Så vilket år hamnade du här, sa du?
91, hösten 91.
Och då, var bodde du då någonstans? För ni flyttade inte hit i Tyresö, va?
Nej. Då fick vi leta efter hus här, eller lägenheter. Mina svärföräldrar bodde i Almstigen här nere i Fornudden.
Aha, ni hade connection.
Connection här.
Ja, ni hade
De var kvar här. Så att, eller mina svärföräldrar bodde. Men då fick vi en handranslägenhet i Rågsved.
Det är bra. Där har jag också bott. Där är jag uppväxt faktiskt. Ja. Jag är uppväxt i Rågsved mina första 7 år. Ja.
Så, jag tror jag kommer inte ihåg vad det heter. Det är någon hundväg tror jag. Det heter någon strövaväg där på Rågsved. Men i alla fall så fortsatt fick jag en tjänst där i Tyresö 91 och har jag fortsatt på den banan som fritidsledare faktiskt.
Och så gifte du dig och fick hur många barn då?
Gifte mig 98. Mm. Fick ha 2 barn.
2 barn som är gamla då nu?
21 och 25.
Herregud, ja. De är också stora.
Ja, de är jättestora.
Har det gått bra för dem?
Ja, 25-åringen jobbar som biomedicinsk analytiker på Karolinska sjukhuset just nu. Ja. Hjälper till med att mäta neurologiska.
Oj, ja.
Och 21-åringen håller på att läsa till förskollärare. Om ett år blir hon klar förskollärare.
Vad trevligt. Ja. Ja. Och nu bor ni var någonstans?
Vi bor i Haninge. Ja. Jag har bott där sedan 98.
Ja. Och du har liksom, för det tycker jag är bra, Hora. Väldigt många som jag känner som har börjat någonstans. Då har man liksom så här, ja men jag fortsätter i min karriär och så byter man kommun. Mm. Du har ju faktiskt varit trogen ditt jobb hela tiden. Och du har ju byggt upp en enorm kontaktyta. Är inte det väldigt positivt? Liksom?
Jo, det
för du får ju väldigt mycket gratis tack vare att du kan hela vår kommun. Ja, och känner så mycket människor.
Alltså det är tack vare det man är kvar i yrket fortfarande. Att man har den här, som du nämnde precis, kontakt. Utan man har vågat, att mina chefer också vågat ge mig förtroende och jobba med olika saker. Ja. Inte bara fritidsledare med ungdomar.
Nej.
Att de har sett en potential. Men det här kanske Horus ska jobba med ett tag och se vad det bär av.
Ja.
Och för det mesta brukar jag leverera bara jag får rätta förutsättningar.
Rätt. För att nu håller du till i där Nyboda skola är en av de här, den byggnaden som brann förut, som ni har nu renoverat fint. Och där har ni er fritidsgård egentligen.
Nyboda fritidsgård.
Det är där du håller till.
Mesta, men vi som jobbar på Tyres fritidsgård, vi har ju bara snabbt där. Det var ju, vi har ju 2-3 fritidsgårdar i kommunen.
Just det.
Vi har ju Bergfotens fritidsgård med LSS-verksamhet.
Det är för ungdomar med
funktionsnedsättning.
Och det är inte bara ungdomar va? Det är väl halvvuxna också där?
Ja, det är halvvuxna.
Eller vuxna?
Ja, nej, inte vuxna men det är halvvuxna.
Ja, precis. För de är kända i hela Stockholmsområdet för sin verksamhet.
Ja, det är jättefin verksamhet de bedriver där. Tråkigt att pandemin har kommit i vägen här för att de på fredagar brukar de ha jättemånga aktiviteter där.
Precis.
För de här, för hela för folk som kommer från andra kommuner för dansverksamheten där.
Precis det.
Och sen har vi Kringlands fritidsgård och Nyboda, sen har vi 2 träffpunkter i Strand och Krusis.
Just det. Kringland ligger
i Trollbäcken.
Mitt emot Kumla skola.
Kumla skola, ja.
Och sen Strand.
Strand, det är en strandtomt, en prästgårdsvägen där.
Den där lilla huset där.
Det lilla huset där som är väldigt omtalad. Så det,
och så. Träffpunkten, det är liksom...
Mindre uppåthållande, mindre personal under veckorna.
Men idag jobbar ju du med människor från hela världen egentligen, va? Ungdomar idag kommer... Alltså, ja, när du var liten så var du en av de få med mörk hudfärg. Ja. Nu ser man ju en helt annan gäng med ungdomar. Ja. Och de har väl du liksom extra mycket kontakt med alla de här? För vi har ju några stycken ensamkommande också i Tyresö.
Vi har haft ganska många. Vi hade ju, Tyresö tog ganska mycket emot för 2015 då.
Ja.
Vi tog jättemånga nyanlända här.
Precis.
I Tyresö också.
Hur har det varit?
En del av de här har gått bra för. Mm. Sen har ju blivit äldre och flyttat till andra kommuner och så vidare. Så att man kan inte... Men en del är kvar vars föräldrar och anhöriga kommit hit och de är kvar. Så att alltså den kulturella utbudet man får, det är många från Syrien som har kommit. Jag minns för några år sedan var många från Chile.
Mm. Precis.
Så att,
det har varit olika vågor kan man säga.
Peru, men, Chile var ju 92 000. Var
ja, när mina barn gick på Nyboda så var det spanska som var det största extraspråket där.
Nu är många från Mellanöstern. Och, så.
Men då måste jag fråga då. Är det liksom en fördel för dig att du själv har dubbla kulturer?
Nej, jag tror inte att det är en fördel. Men man kan ju ha
identifikation. Ja. Är det viktigare hur du är som person? För du är en social människa som ska säga alla tycker om. Det gör ju det att det är lättare för dig att jobba med folk än om du var en elak typ, oavsett vilken hudfärg du hade. Liksom, är det inte din, liksom, du har ju en social kompetens.
Ja, jag tror man måste ha det man ska jobba som fritidsledare eller som i alla fall med ungdomar i lag. Att man ska se ungdomar, för vi fritidsledare jobbar mycket med salutogena tänket.
Ursäkta?
Att salutogen betyder att vi jobbar med ungdomar som, vi ser bara det friska hos ungdomen.
Just det.
Vi dömer inte. Alltså. Vi försöker då att lyckas med aktiviteter som de förtar sig.
Mm.
Att vi ger dem möjligheterna att lyckas med våra hjälp naturligtvis.
Mm.
Inte att nej, men det kan du inte, det funkar inte. Men, och gör en rolig, kul fritid. Det är det vi är ute efter på fritidsgårdar för ungdomar.
Men får jag fråga dig återigen? För i och med att det här med Black Lives Matter har varit en jättegrej i Sverige. Och det har jag sagt i och för sig i en andra program. Mm. Jag känner ju inte igen det här egentligen alls. För att så länge jag har, liksom, nu är jag 64 år. Alltså, vi hade Martin Luther King som idol. Liksom. Mm. Så liksom, när jag växte upp så har det liksom, vad ska man säga, ja, vi har ju haft någon slags solidaritet med hela världen. Mm. Vi har älskat liksom, vi slåss för Vietnams folk, frihet för Sydafrika, hjälper Chile. Alltså, för i min värld så har jag ju inte, inte liksom växt upp i en rasistisk kultur. Och jag känner ju inte att liksom, de flesta människor som jag känner är rasister.
Nej.
Och nu verkar vi liksom sätta rasiststämpeln på alla möjliga, fast ja, ett parti eller åsikt eller någonting sånt. Hur tycker du det som ändå har haft en lång resa? Liksom? Tycker du att rasismen har ökat? Tycker du att liksom, har vi blivit ett rasistiskt land?
Jag kan hålla med. Den har ökat, absolut.
Mm.
Om man jämför med hur det var förut.
Mm.
Och vi har ju, alltså det är ju massmedia, vi har ju internet, alltså förut hade vi inte möjlighet att kunna ta fram telefonen och läsa att Black Lives Matter så på gång på det här och det här. Det fanns inte då.
Nej.
Och det är klart att det ökar ju mer, blir engagerade. Kanske man blir engagerad på rätt sätt, men så finns det sånt som blir engagerad på fel sätt.
Ja.
Och ser möjligheten, shit, nu är det min tur, nu ska jag gå in och göra min röst hörd fast på fel. Felaktiga grunder.
Men känner du av att det är mycket rasism? Det är min fråga.
Jag kan bara gå till min dotter här som nämnde häromdagen. Hon är ju mörkhyad.
Mm.
Lite ljusare färg eftersom jag är gift med en vit kvinna.
Men, och vad heter hon? Har hon ett svenskt namn? Eller?
Ja, hon heter Vanessa Hallström.
Ja, ja.
Men då hon nämnde för min pappa. Ibland när jag åker på tåget då tittar ju folk på mig. Så här, alltså de tittar lite åt mer än vanligt.
Mm.
Och då är det på grund av att, det är att man blir utsatt för att ha en annan hudfärg och så vidare. Mm.
Hon känner av det?
Hon känner av det och så vidare. Så att,
så att du hade en annan uppväxt egentligen? Du kände inte av det?
Nej, jag kände inte av den då.
Nej.
På grund av att vi läste inte så mycket om det här i media. Att det här har hänt. Nu har de gjort det här i USA eller... Och nu det senaste är ju det med Jerusalem. Det behöver inte bara vara svart för det.
Alltså. Ja, det är väldigt mycket. Men det är polariserat. Ja, ja. Det är väldigt mycket. Man nästan letar konflikter.
Mm. Men jag håller med Dan. Mm. Det är mycket råare.
Det är råare.
Det är mycket råare.
Ja.
Och jag tror det är tack vare massmedia och allt som... Och nu man måste vara väldigt, väldigt källkritisk när man läser saker och ting.
Ja.
Det försöker vi prata med ungdomarna om. Mm. Du kan inte bara för att de skriver och säger det, det behöver inte vara sant.
Nej. Men hur har det varit att jobba med ungdomar då, nu har så lång erfarenhet? För att även, jag kommer ihåg ett Tyresö när jag var ung. Det var ju tufft då också, ska man ju veta. Våra föräldrar jobbade ju, det var väldigt mycket droger här ute. Det var ganska tufft. Mm. Och även när mina barn gick på Nyboda när du i början där, så var det ju väldigt mycket barn som for illa, som kom till skolan utan frukost, där föräldrarna slog dem. Mm. Alltså min far som jobbar på Nybergsskolan gick ibland och hämta elever där föräldrarna låg utslagna på grund av droger och sånt. Så vi har ju haft, vad ska man säga, sociala problem länge.
Ja. Ja.
Har det blivit värre eller är det svårare idag att jobba som fritidsledare än vad det var då?
De sociala problemen du nämner nu, jag tror vi har ju fått verktyg och material även i skolorna med anmälningsplikt och så vidare. Så fort du ser någonting, du kan inte blunda för det, du måste göra en orosanmälan eller kontakta jouren, annars begår du tjänstefel och så vidare. Så att den är mer... riktat. Det var ju förut också, men då pratade vi ju mer, hade vi mer den här dialogen med barnen och föräldrarna. Men vad som hände efteråt, att föräldrarna kanske, ja men det är bra att ni tog tag i det där.
Mm.
Jag ska prata med Kalle här.
Ja, och exakt så
kanske nu händer något annat vägarna när vi väl har pratat med Kalle.
Mm.
Men det är ju mer, det ligger mer på tjänstemannen idag att göra orosanmälan och så vidare.
Är det funkar det bättre idag, tycker du, i din roll? Är det svårare idag i din roll?
Alltså, det är lite svårare. Vi får inte, om vi gör en orosanmälan, vi får inte någon feedback som det är sekretesser.
Ja, sånt, ja. Alla det, är de mycket det blir lite byråkratiserat.
Det är mycket byråkratiserat. Ja. Men återigen, det behöver jobbas mer på det här. Nu pratar vi om våld i nära relationer och så vidare. Det behöver jobbas jättemycket med det bland ungdomarna bland annat. Även det här bara lilla, ja, men vi låtsas bråkar. Men jag kanske inte tycker att det är okej för att du... låtsas bråka med Kalle där. Ja. Även han tycker det verkar vara roligt. Men jag tror inte det.
Nej.
Så att vi försöker ha nolltolerant när vi jobbar på gården med det med brottar i lekar och sådana saker. Okay. Vi försöker prata om det.
Jag tycker vi gör till program faktiskt. Jag skulle vilja besöka, det pratade jag om förut, men sen kom coronan så det blev liksom inte så att man besökte er. För att jag tror att det ni sysslar med är extremt viktigt. Och liksom, vad ska man säga, vi som bor i såna här, ja, små radiosområden och sånt. Det finns ju en massa ungdomar som också vill ha kontakt, som vi pratade om, där med träffpunkter.
Mm.
Där ni hade någon verksamhet ett tag där både äldre och ungdomar träffades.
Ja.
Det är sånt som också är väldigt viktigt.
Det vi hoppas att vi kan ha, det är det vi vill försöka uppnå. Så att innan corona och sånt, när vi flyttade vår verksamhet, då hade vi de här äldre på eftermiddagarna tillsammans med klubbbarnen.
Just det.
Att de var där på plats. Och
det är jättebra.
Det var jättekul faktiskt.
Och jag tycker att den här stadsparken har blivit väldigt bra. Mm. Jag tycker bara att det måste finnas en lekpark för äldre.
Men du har jag pratat om.
Ja, det är min...
Hur ska vi...
Jag tycker att ta bort den där taxen och gör lite bullbanor och schackgrejer där nere. Ja. Och massa bänkar så att de äldre kan hänga och titta på när ungarna leker. Det är min egen idé, jag som har blivit mormor precis.
Jag tycker ska vi inte lägga det till tydligen initiativ där?
Ja, det gör vi. Vet du vad, Oro? Alltså, jag skulle kunna prata med dig 3 timmar till. Mm. Jag har lyssnat på långa poddar nu för tiden. Det är ganska kul, för då pratar folk eller 2 timmar.
Mm.
Nu är vi nästan uppe i 1 timme.
Oj.
Ja, och jag kommer inte klippa bort något.
Vi har inte ens kommit halvvägs, så är det.
Jag vet. Men vi gör fler program. För jag tror, de här ämnena... sista frågan. Känner du att du har liksom, att det gått bra för dig, Liv? Var det en bra grej att du blev adopterad? För det har ju också varit en diskussion. Mm. Känner du att du hamnar rätt?
Ja, faktiskt. Tack för att du tog den frågan. Jag hade nästan glömt det. För att i adoption, när vi höll på med de här 73-74, då såg ju både mina föräldrar och jag att jag skulle få bättre liv framförallt. Och det har jag verkligen fått. Mina adoptivföräldrar att tacka allt för det här och så vidare. Så att, sen har jag varit nere med min pappa och min bror var där nere och gjorde en sån här pojk. Alltså en resa för 1,5 år sedan.
Jaha, vad kul.
Han fyllde 75 och vi var nere igen och hälsade på byn i familjen.
Hur var det?
Det var en fantastisk resa.
Det var?
Ja, de ville göra om det men det kostade lite. Men det var jättekul. Min bror och min adoptivpappa åkte ner igen. Så att, året innan åkte jag bara jag och min bror. Och sen ville pappa
och sen måste du åka dit med dina barn?
Vi har varit där
en gång,
men de var ju bara 7-8 år gamla.
Men det, sånt där tror jag är bra. Få lite rötter.
Ja, min fru har varit där nere. Så att, men det är bra. Du har rätt absolut att se. Nu har vi kontakt via Facebook ganska mycket.
Det är roligt.
Så den kollen har vi. Men jag har fått ett bra liv, om man ska säga så.
Ja. Och du har gjort bra saker också, vill jag säga. Jag tycker att vi ska vara lyckliga för att du har kommit speciellt hit till Tyresö. För att du är en väldigt bra person här. Du gör väldigt mycket bra saker.
Tack så mycket. Mm. Som jag sagt förut, med rätta förutsättningar så kan vi göra jättemycket saker allihopa.
Tack så mycket. Ja, det här var den här fantastiska Ohoro Hallström. Och behöver ni inte ställa frågan till honom varför han har varför han har ett förnamn och ett efternamn som skiljer sig lite från varandra. Eller hur?
Ja, precis.
Nu förstår ni varför. Tack så mycket för att du kom hit.
Mm. Men Ann, tack så mycket att jag får vara med på Tyresö här radio.
Ja, alltså jag kan ha det här hela tiden, bara så du vet. Du är alltid välkommen. Och hitta på något bra ämne så gör jag fler program om det här.
Men för att återgå till det här, jag tycker återigen, vi gör det med ungdomar nästa år. Vi pratade om det tre år sedan, tror jag, att vi skulle kunna prata om språk.
Ja, och nu har vi sån häftig teknik. Så att den här lär man sig på 10 minuter. Och det är roligt. Och alldeles nyss innan du kom hit så visade jag ju en person här innan hur man redigerar. Ja. Så att det här att göra program om viktiga saker, göra egna poddar, det är någonting vi kan lära ungdomar och det är utvecklande.
Ja. Vi har ju precis anställt, han har bytt verksamhet, Alex. Som du
just
har.
Det, ja. Han gör en egen podd här.
Ja, han ska jobba på Tyres fritidsgård, han jobbat på
Tyres. Jag vet det.
Han är med här.
Han har en rolig podd.
Han har berättat lite att det är någon spel de spelar och samtidigt så pratar de om livet, tror
precis.
Jag. Lite grann.
Här. Han har fått en egen podd med The Frags and Philosophy. Mm. Han spelar ett spel. Mm. Ett dataspel och pratar om livet samtidigt. Mm. Så mitt när de sitter och pratar om svåra saker så blir det nu anfaller de på ett så att det är en sån här jättekonstig grej. Ja. Men det är också sådana program som andra lyssnar på. För de som lyssnar på Tyres Radio är inte bara de som är 60 plus.
Nej.
Så vi,
det är bra att man utvecklar.
Ja, så vi fortsätter gärna att samarbeta. Tack så hemskt mycket. Ni har alltså lyssnat på Radio Tyresö 91,4 och jag som är en stor beundrare av Horo heter Ann Sandin Lindgren.